Hej och välkomna till Fredagspodden.
Eller förlossningspodden.
Amanda, nu är du tillbaka.
Jag vet, med en bebis vid bröstet. Och utan på magen, inte inne i magen.
Alltså det känns, vi gjorde ju en veckas podd utan dig. Mm. Det känns som att du har varit borta i 3 år.
Nu, jag har ju det. Alltså, man är ju inte så själv heller under graviditet. Så det känns som att jag är tillbaka sen innan jag var gravid.
Han vill göra någon podd innan du var gravid.
Jag tror det, än.
Så att du kan säga så att de här 30 emellan, de har inte varit på riktigt.
Jag kommer inte ihåg. Jag har ingen minne.
Jag tycker att vi ska ägna den här podden åt det ni, du och Frances precis har varit med om.
Ja, det är något stort ju.
Ja, men det är ju det.
Ja,
det är ju helt fantastiskt. Och det känns som ju att eftersom vi då har gjort 30, alltså du har varit gravid i 40 veckor. Och vi har gjort 30 av de 40 veckorna så har vi gjort poddar då.
Jag skrev ett inlägg om förlossningen i bloggen. Men kände så här att det var inte rätt på något sätt. Alltså jag vill inte hålla på och redovisa hur många centimeter jag var öppen när, hit och dit så här, i min blogg. Jag vet inte varför. Det här känns mycket mysigare.
Ja, men det är så här man vill höra. Alltså jag känner ju också att vi har ju så här pratat 1000 gånger efter du har fått barn. Men jag har inte fått den här, okej, ni kom in.
Ska jag berätta från början?
Ja, men jag vill höra varenda detalj. Liksom ägnar podden åt livet helt enkelt.
Det tycker jag också.
Det är omöjligt att den ska komma ur fruffi. Den kommer komma rätt ut ur ryggen.
Narkosläkaren anländer till rummet, ser huvudet vulva. Vänder och går ut.
Det är mjölka komodellen.
Alltså det är en stor levande köttöppning. Det var så konstigt för att jag hade varit hos barnmorskan på samma dag och jag hade frågat henne, hur vet jag om vattnet går om jag badar? Och då sa hon så här, det är som att det knäpper till. Var du med om det här?
Ja, men jag var ju med om det. Alltså det klassiska knäppet.
Det var så konstigt, jag vaknade precis innan, mitt i natten, och så bara hörde, alltså det är sådär, eller hur?
Ja.
Och sen så bara hela sängen var blöt. Och jag väckte Alex och bara sa, nu har vattnet gått.
Hade du riggat så med handdukar och plast och så i sängen, eller det var bara rätt
nej,
ut?
Nej, den är ju förstörd.
Grejen är att vattnet går är ju en sån superfilmgrej.
Verkligen.
Det är ju såhär, ja, men man har ju sett allt från...
mycket vatten.
Ja, men det är det. Man har bara sagt, men sen så är det ju så att i verkligheten, det är lite som med orgasmer. Alla tror ju typ att man får orgasmer av att man bara ligger. Men alltså så här, vaginala orgasmer är lika ovanliga som att vattnet går på riktigt.
Ja, men de ljuger ju, de som säger att de har det.
Ja, så det är liksom samma sak. Och jag tror att det är väldigt få som just att vattnet går hemma, så där, eller mitt på stan, det har man ju aldrig hört.
Jag hörde en som, där det gick på NK, tyckte jag var roligt, bland skorna.
Ja, men det är ju som på film då. Alltså då är det så spännande, för det är så här, nu går vattnet. Men faktum är att med Rosa så gick ju mitt vatten också. Och då vet man ju så här, nu är det igång.
Jag vet, men och det var det, för då tänker man ju så här, nu är det som på film. Jag måste ringa ambulansen nu och åka in typ. Men så är det ju inte heller egentligen i verkligheten, att det går så fort.
Nej, vattnet kan ju gå, sen så tar det ju liksom, ja, det kan ju ta max 48 timmar innan de sen plockar ut bebisen typ.
Exakt. Ja, så jag väckte Alex, sen så ringde jag till dig och sa, nu har vattnet gått, det kommer du ihåg.
Det kommer jag ihåg. Och jag älskar det där samtalet. Jag minns hur så här, jag sömndrucket bara liksom så här, tog luren och bara, nu har vattnet gått. Och då, alltså jag vaknade, jag var ju pigg på noll och inga sekunder. Bara klädde av mig, väckte Gustav och bara, nu har vattnet gått, så jag åker.
Ja, men och det här är faktiskt lite konstigt, Hanna. För att då ringde jag till sjukhuset och så sa jag så här, är vattnet har gått och som har det verkat, och så är nej. Men då kan du stanna hemma och vila lite grann. Och så här, det vill inte jag. Jag vill komma in. Jag vill inte vara hemma en sekund till. Och när jag kom in så var det ju så att huvudet hade, det var ju ruckbart. Det här är ju så här konstiga termer, men huvudet ska ju fixera sig i
bäckenet.
Muffy.
Ja, eller i bäckenet. I liksom ner i gången i början av cervix.
Pälsar. Ja, i entrén till Fifi ska huvudet sitta fast.
Inte entrén när den kommer ut. Inte det här bakdörren?
Ja, bakdörren. Bakdörren till Fifi. Men och hennes huvud var då ruckbart. Det menas med att det sitter fast, men det sitter inte helt fast. När jag kom in så var det rörligt. Det hade åkt upp. Det är farligt, Hanna. För att då så kan, om navelsträngen kommer i kläm när det sen fixerar sig eller åker ner, då är det kört för henne.
Ja, men då stryps hon ju.
Ja. Och det jag menar med att bebis har så här, men stanna hemma och vila. Förstår du vad konstigt det var egentligen?
Men verkligen, för jag tänker också säga, jag har hört många som säger att vattnet går så här, men ta det lite lugnt och vänta tills verkarna kommer igång. Men egentligen borde de bara säga så här, kom in för undersökning, ögonaböj, och sen så om det är liksom allt det tippet toppen, så är det så här, åk hem och vila ett par timmar. Men det känns ju som att de verkligen, verkligen alltid måste göra en undersökning.
Ja, det där var jättekonstigt, för att sen var det ju stränga order. Jag var tvungen att ligga ner hela tiden. Gick jag och kissade så var de tvungen att komma in och undersöka direkt efteråt. Varje gång och sådär. Men det som var hemskt var att verkarna kom ju inte igång. För att det gör ju inte det när man ligger ner. Och då var det lite lätt panikartat. Vi låg där i några rum. Vi hade en liten tv. Tittade på tv. Och jag vet att jag hade en sån här... Jag hade ingen bra känsla. Du vet att man måste ligga ner. Jag vet inte om du har varit med om det. Men det är ju lite panikkänsla. När man inte får röra på sig.
Men du kunde inte slappna av och känna så här, gud vad skönt, nu ligger jag här och bara, jag är uppkopplad, allt upp, jag kan ändå slappna av här.
Nej, för att jag var så rädd också för att så här, de skulle säga att jag skulle åka hem och ingenting var säkert, man visste inte riktigt, och jag visste också att jag hade det här onda framför mig, och det var så, alltså det var konstig stämning tycker jag.
Man vill ju när man har kommit in att de bara ska säga så här, nu lägger du ner här och sen så kommer du få föda barn, du behöver inte åka hem eller så. Jag har aldrig fått åka hem, och jag tror att det är för att de såg på mig att jag hade börjat stort gråta och blev skitjobbig.
Ja, men verkligen så är det ju. Men så till slut så började det sätta igång mer och mer, typ så här vid 11. Så att jag stod där och gungade och höll på, och det var så lustigt för det var precis samma sak som förra gången, att jag kände så här, alltså jag kände mig verkligen cool. Alltså jag klarar av verkar. Det här är min grej. Jag är som en afrikan. Jag dansar ner bebisen i cervix. Liksom.
Bakdörren blev liksom en show-entré helt plötsligt.
Ja, verkligen. Så jag höll på där. Bara, där man andas lite så här och håller på. Man är duktig när man andas också. Man är typ så här profylax fast jag inte kan. Och sen börjar det ondare och ondare. Ja, det började göra riktigt jäkla ont. Och då kom ju hon så här med akupunktur och så sitter man på en pilatesboll. Och det var väldigt skönt att sitta på den här bollen. Då sitter man liksom på den och sen så liksom har man händerna och huvudet på sängen. Och så gungar man lite, man kan slappna av på den där bollen.
Jag undrar om inte jag också suttit, men framförallt så har jag nog suttit på en pall mot sängen så.
Nej.
Det är mjölka komodellen.
Jag körde lite mer pilates, Hollywood.
Du körde Hollywood, det är som vanligt. Och jag körde mer bara, nej men här har du en pall.
Jag talade ju med Isabel Adrian i telefon några veckor tidigare. Och då sa hon så här, om du vill att barnet ska ut, gå och köp en pilatesboll. Alla i Beverly Hills gör det. Man sitter på den hela dagarna till slut kommer busen.
Nej, det är liksom som att man liksom vidgas då. Under tiden som man gör det där.
Ja, typ man gungar ner den liksom. Men de här jäkla nålarna, Hanna.
Nej, men alltså jag hatade förlossningsakupunkturen.
Ja, men jag hade nålar i hela huvudet. Det gjorde ju bara så ont. Jag bara så här, jag glömde ju bara...
Hade du händerna så här på handlederna?
Jo, och anklarna. Nej, det var nålar överallt. Men jag vet inte om det var min grej.
När jag hade det med Rosa... Då till slut så sa jag bara skrek, ta bort nålarna. Och när jag skulle få Vilma, då hade jag skrivit mitt förlossningsbrev att jag vill absolut inte ha akupunktur.
Nej, men jag förstår det. Det var ju bara
som att det vore det absolut värsta. Hon är som en liten en kattunge.
Ja, du ser den här virven här, Hanna. Det kommer göra att hon aldrig kommer kunna lugg.
Nej. Men det kan ju ingen av oss ha.
Nej, jag menar det. Man ser att det är vårt barn.
Men alltså det roliga med Frances, det är att hon är, förutom att Vilma ibland nu för tiden, hon såg ut som en chilensk gruvarbetare när hon kom ut. Så att hon var i kolsvart hår och helt knallbrun. Men det här är vår blondaste lilla familjemedlem.
Ja, jag tror att hon kanske också kommer få blå ögon.
Just nu har hon ju världens största jätteblå ögon. Men man ser verkligen att det är ditt och Alex barn, för hon har såna Alfons Åberg-ögon som också Charlie har.
Vad är det för ögon?
Men de är så där stora och liksom så runda, men lite sneda neråt.
Ja.
Hanna, mm-mm, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där, alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk som jag gör, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså,
ja,
allt.
Alltså. Och vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna, vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också så nära, det här är svårt att säga, men L-tianinitet.
Ja, det är jättesvårt.
Det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja,
det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E, vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Sen började det i alla fall göra ondare och ondare och ondare. Och det värsta var att jag var bara öppen 3 centimeter. Alltså min förlossning hade inte kommit någonstans. Jag var faktiskt väldigt uppgiven då, måste jag säga. Du förstår känslan av att det gör så ont, så ont, så ont. Och alltså, jag tänker så här, jag har liksom, jag är dygn kvar av den här förlossningen. Då bad jag i alla fall om epidural. Och det skulle jag då få. Då sa han, nu ringer vi efter narkosläkaren. Det ska ju alltid ta sån jäkla tid.
I det här, liksom hela förlossningen och allt uppe, så vill jag veta, var befinner sig Alex någonstans i rummet?
Han står bredvid mig. Jag kommer inte ihåg hans ansiktsuttryck, men jag kommer inte ihåg några ansikten alls. Men jag kommer ihåg att jag får luta mig mot honom och att jag håller hans hand och trycker liksom varje verk. Men han är bara som ett fint stöd. Men i alla fall så frågar jag efter den här epiduralen. Och jag bara känner såhär, det här kommer inte gå. Alltså det här gör för ont. Det var, varje verk var, ja men det var så fruktansvärt.
Men kunde du känna såhär som du hade övat på att varje verk var liksom på väg mot att förlossningen skulle komma? Man kan ju ha sina mantran för sig.
Ja men så var det innan när jag trodde jag hade koll på läget. När jag var afrikanen. Då var det så.
Men var det på någon speciell plats då också gärna? För det har jag faktiskt varit med om när jag då har fött mina två barn. Då är jag på stranden på Smögen på Gotland.
Nej.
Jättespeciellt. Men då är jag där och det är en varm dag och vi är där allihopa och barnen leker. Och det är, så här, det är ett väldigt speciellt ljud där också av vågorna som jag har liksom med mig då.
Men vet du vad jag tänkte på? Jag kom på det faktiskt nu när du säger det. Speciellt i kryssningsverkarna. Jag tänkte så här om och med, det här är för resten av ditt liv. Mm. Till bebisen.
Aha.
Att det var så här, det här, nu gör jag det här och det här är för dig, för ditt liv liksom.
Ja men det är väl jättebra, för jag tror att man behöver liksom skaffa sig sådana mantran. Jag har ju haft lite som min liksom stora morot när jag själv liksom man ska krysta ut det där och det ska göra så inåt det helvetes fans jävla ont, så har jag ju tänkt så här att jag nu ska få träffa min bebis och jag ska få veta vem det är och om det är en flicka eller pojke.
Ja men jag håller med dig, men det är svårt. Det är väldigt svårt när det gör så ont, när det tar över hela en själv. Men det som jag ska komma till i alla fall, det är att jag var öppen 3 centimeter. De skulle då ringa på narkosläkaren. Han skulle komma. Precis när de har ringt honom, då skriker jag bara, nu kommer hon. Och de fattar ingenting. Och bara,
vad är det där ryggtrycket då?
Ja, det var ju det här fruktansvärda när den ska ner i kanalen. Är det du menar?
Ja, när det känns som att den ska komma ut genom ryggen.
Ja, exakt så. Fy fan, Hanna.
Och man tänker så här, den kommer komma igen. Alltså den kommer, det är omöjligt att den ska komma ur fruffi. Den kommer komma rätt ut ur ryggen.
Ja, och det är tryck. Som är så här, det är inte längre verkar. Det är tryck som är så här, det håller på och det är så här atombomb som håller på och sprängas inom mig. Ja, till slut så fattar de att det här är allvar. Så de börjar med att lägga ut plast och sätta på sig olika kläder och allt vad det är.
Hur ligger du i sängen då? Eller liksom, vad gör du för något då?
Jag sitter upp i sängen. Sen så la jag mig ner. Och till slut när det är kryssning, då säger hon så här, nu måste du ställa dig upp på alla 4. Och fast på liksom med händerna på sängen. Och jag bara säger, jag orkar inte det. Alltså det går inte. Hon var så sträng mot mig. Hon bara, nu gör det här.
Stod hon liksom bakom dig då?
Ja. Hon stod vid min rumpa.
För det där har man ju hört. För jag har bara fått barn på liggande på sidan. Det är min grej. De försökte få mig att göra det i alltså gynekologställning, gynställning. Jag bara, nej, ta bort det. Och så bara vill jag ligga på sidan. Det är liksom, men då har man ju dem framför sig. Men här stod du som hängde, för de kan fälla upp sängen.
Ja, det var så det var.
Så du hängde över den och så stod hon bakom oss. Alltså som en stenålderskvinna.
Ja. Och Alex stod vid mitt huvud. Förstår du?
Ja.
Och höll mina händer. Och till skillnad från förra gången så var det så här. Då visste inte jag hur jag skulle få ut Charlie. Jag kände att jag inte hade kraften. Nu var det en sån enorm kraft som ville ha ut Frances. Förstår du?
Ja.
Som jag inte kunde hindra. Som gjorde så jävla ont.
Men vet du, det där är ju skillnaden mellan att vara alltså, väldigt bedövad och inte.
Ja. Är det det?
Ja men för jag tänker så här, när jag födde då Vilma sist så hade jag ju fått en epidural fast jag tyckte inte kanske att jag behövde den så mycket men för att de ville sänka mitt blodtryck. Men när man ska liksom börja krysta då är det inte epiduralen, det är inte där det liksom gör. Så jag bara, nu kommer hon, det var ju lite samma så här och de bara, nej men du är bara öppen 4 centimeter. Så bara, oj här öppnades du nu 4 centimeter på en verk. Och då sa de så här till mig, nu kopplar vi bort allting för du sköter det här själv så bra. Så då kopplar de bort alla maskiner från mig. Så att de inte, för annars är det så här, om du är jättebedövad, då måste de ju se när du har krystverkar på maskinerna. Men så kopplar de bort det där och sen så skötte jag det helt själv. För då kunde jag liksom känna varje gång som det var liksom på gång.
Jag förstår, men du, jag har glömt en sak också i den här förlossningen. Det här måste jag säga var som ett övergrepp. Du var ju nästan med om samma sak. Men det är när de ska sätta på den här skalpen på huvudet. Alltså det var, den här smärtan var helt otroligt. När de ska gå, först med så här CTG skärp. Och sen så vill de sätta på den när man ska få epidural. Så vill de sätta på någon grej på huvudet så de ska känna pulsen och allting på barnet. Och det var, nej men det var inte klokt. Det var, alltså jag skrek på ett sätt, och det gjorde jag också hela tiden i de här verkarna. Man hör sig själv skrika som är, det var inte jag. Jag kunde inte kontrollera min egen skrik.
Men vadå, ungefär hur lät det? Men man har ju ett sånt att man börjar så här långt ner, ja, någonstans.
Jag tror att det var nej men något sånt, tror du inte det?
Jo, för det är ett djuriskt inomläte som man tror att man inte har i sitt skrikvokabulär. Kolla, Fransen som blir lite rädd. Det var exakt så där. Hon kommer ihåg.
Hon känns hemma. Men vad, det är typ något sånt läte. Jag kan inte riktigt komma ihåg, men alltså det är, jag är ju ganska ljusröst. Det här är nog helt annat.
Men du, jag måste bara berätta vilket är lite skämmigt så här, efter när jag skulle föda Vilma. Alltså för när jag födde Rosa, då var det så här, första kryssningen, huvudet, andra kroppen, tredje moderkakan. Alltså det gick verkligen geschwint. Den här gången hade jag så jäkla bra självförtroende så att jag bara gör första kryssningen och bara tar i så inåt i helvete. Och sen skriker jag bara, var är barnet? Och då är inte ens huvudet kommit ut. De bara, nej alltså, det kommer nog snart. Jag har liksom bara så här, tog jag i så mycket så det måste vara flugit.
Från öppen 3 cm till att hon var ute gjorde jag på 30 minuter. Och det här är faktiskt skämmigt, för att som jag ska säga nu, det säger man till kanske alla, men nu säger i podden. Men jag har ju journalen.
Mm.
Och det är väldigt rolig läsning. Och då är det så här. Ja, ringer epidural. Förbereder för det. Där. Nästa kommentar är så här. Narkosläkaren anländer till rummet. Ser huvud i vulva. Vänder och går ut.
Står det så?
Ja.
Det ska man ju veta att de skriver ju en journal. Eftersom det är så att det kan ju gå fler pass med sköterskor och barnmorskor och så vidare. Så är det så att de skriver ju ner exakt varenda möte de har med patienten så att man lätt ska kunna då liksom följa upp det här. Men framförallt så får man ju då den här journalen och då får man ju liksom i sitt ansikte den stora förlossningssanningen.
För bara fråga en sak. Så när, varför säger man vulva helt plötsligt?
Men det är väl det latinska ord. Det är inte så här, ser huvud i fitta. Det kan man inte säga. Eller läkare ser huvud i muttis, vänder och går ut. Så hade du velat att det stod.
Det var den där min vulva som jag bara kände att det var inte jag.
Det var någon annans vulva.
Ja, det var den där skrikande älgen, djuret.
Och skulle du vilja ta en sån så här, ser huvud i vagina?
Ja, men bättre.
Men fast då är det som att du är i fruffig.
Men vulva är så stort, Hanna. Det är som en...
Du ser det som något svullet.
Det är en jätteöppning. Alltså det är en stor levande köttöppning.
Jo, men om du ser nu Frances huvud, då kan du se hur stort det var. Öppet.
Ja, det är inte kul. Det är faktiskt inte kul. Men det jag måste komma till var att sen kom ju hon ut. Jag tänker på det flera gånger om dagen. Den känslan när hon kommer ut. För det första så är det ju så är det som lycka. Men det är också det att trycket försvinner.
Men var det så, du står där på alla fyra, hon står bakom dig, du krystar för liv och lust. Mm. Och så kommer huvudet.
Nej, hela kroppen.
Vadå, kommer hon alltihopa på en gång?
Hanna, det här gick så fort så att det var ju typ 3 krystverkar.
Jo, men ändå, först är det huvudet som kommer och sen nästa kryst så tar de ju kroppen.
Jag tror inte det. Jag ska gå och hämta min journal. En flicka framföds i framstupa kronbjudning. Mor står på knä. Flickan skriker direkt. Läggs huvud mot huvud med mor och avnavlas av far när pulsationerna har upphört. Nej, det står inte, Anna.
Alltså jag vill gå till botten med det här. Jag vill ringa Malin Björkström, för det är ju hon som har varit med här.
Ja.
Ja. och fråga henne hur det här har gått till.
Du menar att du tror inte på det?
Nej, det gör jag inte. Jag tänker också så här, eftersom du stod på alla fyra och hon kom liksom bakom dig, så såg inte, eller var du inte med på det där?
Nej, men man känner ju Hanna.
Men om jag säger, nu är huvudet ute och så bara en kryssning till och så kommer hela kroppen.
Nej, allting kom på en gång. Det gjorde Charlie också, kom jag på nu.
Det är så du födde dina barn.
Ja, men aldrig mer. Aldrig mer. Men nu kommer jag till en lite tråkigare biten här. Du vet att, jag vet inte om du kände det, men som andra gångs föderska så har man efterverkar som är skitont.
Ja, men allt gör, alltså så här, på ett sätt så är det så att förverkarna, eller verkarna liksom så, de gör ju mindre ont. Men för att man har liksom mer koll på det, man är inte lika spänd och man vet vad man ska vara med om. Men sen är det ju en hiskelig smärta när allt ska dra ihop sig igen.
Det är ju skitont.
Men framförallt också, för både du och jag med våra andra gångs, eftersom vi gör allting precis likadant, har ju haft foglossning.
Ja.
Och då är det ju så att det som jag upplevde också var läkandet av kroppen tog väldigt mycket längre tid. Och framförallt så gjorde det liksom ont i hugget länge efteråt. Att det var så här, om jag gick för länge eller om, ja, var, alltså så här, det var inte så här, jag kunde upp och hoppa och börja träna väldigt snabbt. Utan liksom så här, jag hade liksom värk på ett annat sätt och det gjorde ondare.
Ja, men jag kan verkligen känna det nu, att man ska säkert ha barn när man är 22 år. För att då kanske kroppen läker fortare. För igår skulle jag gå och hämta på dagis och var tvungen att ta bussen hem för att jag, det var som om jag var höggravid för att jag hade så ont. Så det, jag håller med om det. Alltså kroppen blir sliten. Men i alla fall så...
Men du, nu har hon kommit ut som med hela kroppen och allt på en gång. Och så ligger du där som du stod där. Hud mot hud. Hur var det?
Nej, men det var en lycka som var... Alltså jag måste säga det överlag, att bli tvåbarnsmamma är en större lycka. Inte en större lycka är det inte, men innan var det så otroligt, alltså att bli mamma ruskade om mig så totalt från första stunden, att det tog så mycket energi. Och det var ju så häftigt och fantastiskt på sitt sätt. Och det kommer jag ju, Charlie lärde ju mig att bli mamma. Hon kommer alltid vara speciell för mig just därför. Men den här lilla flickan, jag var ju redan mamma, så jag kunde koncentrera mig direkt på att älska henne på något sätt. Alltså det är väldigt, jag känner mig sådär kär och lugn, och det är faktiskt väldigt, väldigt mysigt.
Men vet du vad jag tänkte på? För vi har ju pratat en del om det här att bli tvåbarnsmamma, och jag hade inte alls väntat mig några känslor av det överhuvudtaget. Jag var ju såklart jättelycklig att jag skulle få ett barn till. Men jag minns så väl när vi kom hem från BB och jag satt där med Rosa och Vilma hemma i soffan och kände mig så fruktansvärt fullkomlig. Mm. Att just den här saken att så här, man har fått ett barn och så har man det, och sen så är det liksom, ja, man har gjort det. Men att man har gjort det en gång till, det är lite som när man har gjort ett projekt till exempel, eller man har gjort så här, som vi då i våran värld, man har gjort en säsong av ett tv-program. Och så har det blivit jättelyckat och bra och man tyckte att det var härligt. Men så får man göra säsong två och bara så här, man kan skita i alla de där misstagen och de konstigheterna, och man kan liksom typ halvera budgeten för att man vet liksom vad man behöver och inte och så. Och så istället så kan man bara njuta att, och man har ju en helt annan säkerhet i sitt moderskap, så det behöver man inte heller hålla på och oroa sig för.
Nej, och alltså jag hade just en oro med Charlie. Alltså sådana katastroftankar, så det var inte klokt om vad som skulle hända henne precis hela tiden. Jag kände liksom, bara läste någonting om att ett spädbarn får inte ha feber första månaden. Då tyckte jag ju att hon var varm hela tiden. Så här. Det är borta, Hanna. Förstår du vad skönt att få ha en bebis och inte vara orolig?
Jag var ju en av de första uppe på BB när Frances då hade kommit. Och redan när vi sågs där vid hissarna i korridoren, för man får inte komma in på BB. Men då kom du ut där. Alex var och hämtade Charlie och du liksom rullade ut henne där, och här är hon och så här. Och vet du vad jag faktiskt kände? Förutom att du kändes så otroligt säker, så kändes du så himla lugn och lycklig. Och det blev jag så himla, som stora syster, jag började gråta. Nej, men alltså grejen är att Nej, men då känner jag mig så glad och lycklig, jag som stora syster, att du var så i det här.
Ja, men det är verkligen så skönt att redan vara mamma, tycker jag. Alltså det var, för nu när jag jämför hela den första tiden med Charlie med den här tiden, då tror inte jag alltså att det har hänt, det som har hänt. Alltså,
man tänker så här, hur i helvete kunde du vara så jävla dum som gjorde alla de där sakerna?
Ja, men Hanna, förstår du nu att, om du tänker efter nu, att jag inte hade toalett och dusch när jag kom hem från BB med Charlie?
Nej, men alltså det är helt sjukt, och jag tyckte det då också. Jag erbjöd er att bo i mitt hus där jag har toalett och dusch, men ni skulle ju bo i tält typ.
Ja, men alltså det var ju så sjukt allting, så det var inte klokt. Och alltså nu, vet du mycket jag har vilat och sovit? Det behöver man ju. Jag tror inte jag vilade en timma när Charlie kom.
Nej, men man är ju så här, man ska typ så här, tror att man ska vakta barnet hela tiden.
Ja, men verkligen vakta, men också göra grejer typ. Alltså var så här ute och träffa folk, och vi skulle träffa alla som inte hade hunnit träffa under graviditeten typ, under första veckan.
Ja, men jag minns ju bara hur du stod och typ diskade i en diskbalja en hel sommar med så här Charlie på ena armen.
Ja, men det var ju så, alltså det var så, när jag jämför det här så tänker jag bara otroligt att jag klarade det. Men också, gud vad skönt att jag inte gör om samma misstag. Nu har jag så här, jag har allting rent och fint här, och jag kan gå och ta en dusch. Och
det är så man ska ha, man ska ha ordning och reda på grejerna. Har städat och fint, och bara liksom så här, kunna göra det som behövs. För att man ska inte behöva tänka på någonting annat än att gosa med sin bebis.
Typ så här, ett kylskåp och spis. Så man kan laga mat.
Och inte grilla varje gång.
Det var ju det vi var tvungna att göra.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Första gången som man får en bebis, man ska inte ha det så bra.
Men jag tror inte det heller. Alltså man måste ju ner på botten lite grann. Kämpa sig upp.
Ja, men absolut. Jag var i och för sig väldigt sträng, för vi hade, när Rosa föddes så hade vi vårt kök var bara ett tomt svart hål. Jag sa bara, jag kommer inte hem från BB om inte köket är på plats.
Nej. Nej, men jag förstår det, henne.
Men sen var det ju tusen andra saker som var helt galna. Jag bara tänker så här, hur snabbt jag hade barnvakt och att jag skulle ut med mina kompisar och bjuda in. Nu så är det så här, ja, men mina kompisar får väl vänta, vi har väl hela livet på oss.
Ja, men verkligen. Men det känns så här, alla som inte träffar mitt barn innan första dygnet kommer inte vara där.
Det var ju lite så, eller hur? Ja, men man tror liksom att allt, man är så inne i det där att man liksom måste göra allting nu. Och det som jag upplever med bebis två också, det är ju verkligen det här att man kan vara i, alltså i sin otroliga bebisbubbla där det inte känns som att det finns ett annat liv. Jag typ skäms ju när jag ringer till dig och drar några jobbgrejer.
Ja, men jag vet, man tycker att det inte finns ett annat liv. Man förstår inte varför alla andra går till jobbet. De ska väl också vara i den här bubblan.
Jag bara håller på att byta på någon bebis.
Verkligen. Men idag har jag ju alltså en stor uppgift här nu. Jag ska gå och hämta själv. Jag ska lägga båda barnen själv. Det kan ju gå hur som helst.
Men alltså, du kanske måste ringa mig.
Ja, jag tror det.
Men alltså, för jag minns, vi pratade om dessa saker och ting som man gör. Jag kommer ihåg med Rosa. Så när typ Rosa var så här 5 dagar så skulle jag gå själv och handla med henne på i en butik där vi bodde. Och när vi kom in i den där butiken, då började hon gallskrika. Alltså det var så hemskt. Hon gallskrika och gallskrika. När vi kom hem, då både grät hon och jag. Och vi var helt svettiga och alltihopa. Och vet du vad det är? Jag och Rosa och Vilma var inne i den där butiken hemdagen. Alltså Rosa, jag blev så osams.
Nej.
Ja, men jag så här, har sedan dess, det här är 9 år sedan, alltså inte tyckt att det var okej. Okay. Alltså jag är alltid lite orolig när jag går in i den där butiken för att det där var så traumatiskt. Men sanningen är också den att Rosa och jag, vi blir alltså det blir hemskt i den där butiken. Vi har ett tidigt trauma som vi båda behöver gå igenom, tror jag.
Men det där hände mig i fältan. Med skrikande bebis, helt svettig. Till slut sliter man av sig allt, sätter sig på någonstans där man inte kan sitta och visa tuttarna och alltså du vet när det bara blir, och då vill inte barnet ha tutten och fy fan vad hemskt när man är ute på äventyr så där.
Ja, men för det är ju så när man har fått barn, och jag tycker även att det är både med ettan men lite mindre med tvåan, då är det ju som att man måste göra om allting för första gången igen. Saker och ting som har varit självklara, som att gå och hämta på dagis, det är ju ett superäventyr.
Ja, men det är roligt det. Det kommer inte ihåg när man gjorde det felet. Första gången man skulle gå ut, man satt typ på sin klänning. Så man var tvungen att sitta naken. Dra upp hela klänningen när man skulle amma.
Ja, men det är ju det att man tror precis att man ska vara som vanligt igen.
Ja, verkligen.
Men du, nu då, när du har fått komma hem från BB för flera dagar sedan och du är här och så. Liksom, hur är det här nya lilla livet? Hur har Charlie tagit det här och liksom, hur är allt?
Hon har tagit det så bra, och jag tror verkligen att det beror på egentligen att hon och Alex är så nära. De var ju det redan innan. Nu har han liksom gett henne allt. Alltså hon är the princess of the princess. Förstår du?
Mm.
Hon, alltså de är som ett. De har till och med sovit tillsammans i hennes rum. Så att hon tycker liksom att det här är toppen. Hon får ju presenter av alla som kommer och godis, tuggummi, vi äter tårtor och alltså det är livet leker för henne. Och igår var jag på dagis och så sa de att hon är så glad dessa dagar. Hon är extra glad. Men det gjorde mig så glad, för det kan man ju oroa sig lite för hur det ska gå med syskon. Sen så är ju det här livet är ju verkligen från dag till dag. Ena dagen vaknar man och tänker så här, nej, ska det vara så här nu? Jag kan inte ens göra frukost till mig själv och jag är så trött och har varit vaken uppe hela natten. Och, alltså du vet, allting är bara kaos och det är stökigt. Och sen så vaknar man upp nästa dag och har sovit ganska bra och känner en lycka som man aldrig någonsin känt förut. Alltså,
men det är underbart. Men du, har du också samma känsla? För det kommer jag ihåg med Vilma, att alltså så här, dagarna var som, och så puttrade de på och så mysigt. Men när jag skulle gå och lägga mig, då fick jag alltid lite ångest, för då började liksom mitt nattpass.
Exakt så känner jag också. Dagarna älskar jag. Och sen så här när vi äter och så här, sen så börjar klockan gå mot 10 och jag känner så här, nej, nu, jag blir tröttare och tröttare. Alla andra ska gå och lägga sig och jag ska börja mitt nattpass. Jag tycker inte ens om nätter. Du vet, jag hatar ju att vara uppe på natten.
Ja, för det är inte bara det att man ska ha ett nattpass. Det är också det att man är galen på natten. Alltså man tänker ju konstiga tankar och allt det är lite mörkt och konstigt och allt. Jag lärde mig faktiskt en sak med Vilma. Det var att när hon då var vaken på natten, istället för att hålla på och ligga i det där mörkret liksom så, då tände jag bara alla lampor.
Ja, men jag gick,
upp.
Ja, jag gick upp hit, satt på tvn i natt. Det var så skönt att sitta här och amma lite. Men det är obehagligt att man är mellan sömn och vakenhet. Man orkar inte heller kanske gå ens och tända lampan. Det är det som är så obehagligt.
Ja, men för man har ju någon form av känsla att man hela tiden ska somna, men också att det kan hända onda saker på nätterna.
Och sen så bara, jag är så glad varje gång jag vaknar i morgon. Du är helt överlycklig.
Ja, men det är det bästa.
Att det är över.
Första månaden, då är det som att den fortfarande ligger i magen. Den har bara flyttat utanför magen.
Ja.
Och sen så är det månad 2 och 3 så är ju allting upp och ner. Så går det så här, i 3 nätter så sov den så här. Och sen bara, nej, nu sov den inte på 4 nätter. Och så måste man liksom följa med det där. Men efter 3 månader, då kan saker och ting börja ordna till sig lite.
Jag kommer ihåg det, det var en magisk gräns. Och jag kommer också ihåg att jag satt åt middag med någon, Alex typ. Och så tog ett glas vin. Och på 5 minuter så tänkte jag inte på bebisen. Alltså det fanns så här luckor i mitt... Alltså man börjar säga, jag kan det här nu. Man börjar slappna av lite grann. 3 månader är en magisk gräns. Och sen 6 månader nästa.
Ja, det, nu när jag var och köpte lunchmat till oss, då såg jag en så här 4-5 månaders bebis i någon overall och några gnosiga kinder. Och då kände jag så här, vad är det där gulligt.
Ja, det är så gulligt.
Men det är det som är så härligt, att man är så här, man tror ju att man tycker att liksom den åldern man är i, att den är absolut bästa. Att det är så här, när de är så små, då bara, det här är det bästa. Så blir de 3 månader bara, nej men nu dör jag av kärlek. Och så blir de 6 månader, så är det så här, alltså då de så här börjar skratta och le, så tycker man att det är bäst. Och bara, nu får den inte bli större.
Jag ska ta en bild nu och lägga ut i samband med den här podden hur hon ser ut här i ditt knä.
Det tycker jag att du ska göra. Jag måste bara säga en liten sak från mitt lilla liv. Vilma börjar nu närma sig 2. Och det är ju en... Alltså, den åldern är ju helt sjukt gullig.
Ja, det är så gullig.
Jag minns att jag satt bredvid en kille på ett bröllop en gång. Och sen så, det var när jag väntade Rosa. Och han bara, du är gravid, bla bla. Jag har 4 barn. Jag bara, oj, har du 4 barn? Hur kommer det sig att ni har skaffat så många? Och så satt vi och pratade om det. Han bara, men vet du en sak? Vet du varför jag har skaffat så många barn? För att man måste alltid ha en 2-åring hemma. Och då fattade jag ingenting av vad han sa. Nu förstår jag allt. Man måste alltid ha en 2-åring hemma.
Det är så gulligt.
För det som händer vid 2 år är att de är så här, de har kommit över den där första trotsåldern. Och så blir de små superkärleksfulla väsen. Och de är inte så här riktigt jobb. Alltså hon river inte ut allt längre.
Nej, skönt.
Men för, alltså mellan 1 och 1,5, då är de ju som små dumma fyllon.
Ja, de är ju skitjobbiga faktiskt.
Nej, men i somras.
Ja, skitjobbig.
Då vill man ju liksom, alltså då vill man ju, man längtar efter att få lägga ner. Det går inte att prata mer om, de fattar ingenting, de ska bara hålla på och förstöra allt.
Verkligen.
Men nu älskar hon mamma och hon vill bara gosa och mysa. Och man kan faktiskt säga så här, nej men stopp, ha inte ut allt det där.
Nej.
Det är skönt, men det är då det händer, Amanda.
Vadå? Man vill ha en ny.
Det är då man kan börja tänka de här, att det vore mysigt med en till.
Ja, nu har du ju Frances. Ja. Ja, det var väl allt för den här gången. Nästa gång tar vi som vanligt, tycker jag. Vanliga ämnen.
Ja, det tycker jag absolut. Nu, alltså, men det kändes ju som att man ville ha den här, alltså, det var ju en paus förra veckan då Cecilia gjorde ett jättebra inhopp och alltihopa. Och sen så vill man verkligen, alltså, man vill fylla igen din lucka liksom.
Ja, men verkligen. Man kan inte gå vidare hur som helst utan att prata om det här, så är det ju.
Men hörni, nu är det fredag och ha en underbar, fantastisk novemberhelg.
Hej då!